Välkommen till Radio Nolaskogs och semesterpratarna som vi sänder i samarbete med Radio Övik. Programmen sänds varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio som du hittar på vår hemsida www.radioovik.se. Idag hälsar vi Sara Meidell välkommen att semesterprata för oss. Välkommen Sara!
Hur mår du? Hur är läget? Har du slängt iväg en sådan fråga idag? Fått den själv? Ja, mest troligt. De här frågorna, det är som asfalt, svängdörrar eller kaffemaskiner. Det är inget vi tänker på, men ändå självklara delar av våra vardagsinteriörer. Av sånt som vi människor har uppfunnit för att få tillvaron att rulla på så gott den kan. Man kan raljera över dem. Det platta och till intet förpliktigande. Men otvivelaktigt så fyller de ett djupt mänskligt behov i hur de skapar en flockkänsla och svetsar oss samman på något vis. Det finns bland dessa vardagstrivialiteter en fråga som jag har särskilt kommit att intressera mig för på senare tid. Och det är den fråga som jag själv har mötts av allt oftare. Var kommer du ifrån? Att frågan har ställts till mig oftare på sista tiden, det har att göra med att jag under det senaste året varit mer av en nomad än på länge. Det har varit ett par flyttar, det har varit jobb på annan ort under en period. Men frågan, den sammanfattar också i någon mån samtiden. De senaste årens flyktingströmmar, den djupnande klyftan mellan glesbygd och storstad, en allt mer hetsk, främlingsfientlig agenda som breder ut sig i samhället. Det är några av händelser och fenomen som alla på något sätt har bidragit till att skapa en skarpare laddning i frågan om härkomst. Var kommer du ifrån egentligen? Så, var kommer jag ifrån? Ja, svaret borde komma snabbt. Hemmet är var man kommer ifrån. Umeå alltså, där jag bor. Men Umeå är en stad som är lite jäckande på det viset. Det är en stad som många, precis som jag själv, kommer till som student och som man vet att man ska vidare från, men som man sen blir kvar i, med barnen och allt. Man växer fast, men man lever kvar samtidigt med lite av den där kappsäckskänslan. Att man är på väg bort. Och kanske är det den känslan som får mig att sväva ut inför den alldagliga frågan. Var kommer du ifrån? Ja, men Umeå, men också Övik, eller ja, kanske mer Övik ändå. Det var ju där jag växte upp. Eller, alltså, hur många generationer tillbaka talar vi? Norge kommer jag lite ifrån. Övertorneå? Var kommer jag egentligen ifrån? Jag vet inte. En filmskapare som berört temat härkomst, men också uppbrott, det är Jesper Ganzlant. I filmen Farväl Falkenberg från 2006 så handlade det om uppbrott från den mindre orten. Det är en erfarenhet som jag, liksom så många andra, delar och som jag själv ofta återkommer till vid olika tillfällen av självanalys. Uppbrott, men ett mera dramatiskt sådant, handlade om i hans nya film som i vår har haft premiär. Jimmy heter den filmen. Och där följer vi 4-åriga Jimmy som befinner sig på flykt tillsammans med sin pappa i ett Sverige som befinner sig i krig i filmen. Och filmen, som trots sitt tunga tema är en väldigt vacker och poetisk film, den utspelar sig helt från det lilla barnets perspektiv. Och därför är filmen helt uppbruten i sin kronologi och väldigt fragmentarisk i sitt berättande. När jag intervjuade Ganzlant i vår inför den svenska biopremiären så berättade han att han hade haft som en konstnärlig utgångspunkt att bygga en film som skulle gestalta vad pojken Jimmy skulle ha berättat som 15-åring från flykten, om man hade frågat honom. Han hade kanske berättat hur han hade varit i en öken eller var ett sandtag. Och pappa, han hade funnits där. Vi hade lekt och läst Alfons och sen var han borta. Och sen kom han tillbaka efter att vi hade simmat i ett stort hav. Just detta fragmentariska, de många och uppbrutna minnena, det ger en nyckel till svaret om härkomst. För naturligtvis är det så, om vi plockar upp frågan till att handla om vilken plats det är man kallar ett hem, det som definierar en människa, att man kommer från många platser. Jag ska nu berätta om några av mina platser. En gång ägde vi hela jorden. En låt av soloprojektet 1900, Christian Gables. I hyreshusen längst upp på Storgatan i Örnsköldsvik, där fanns den jord jag en gång ägde. Där, i sjurummaren i det hus som låg närmast skogen, tillbringade jag mina år från det jag var 3 år till ungefär jag var 9. Och när jag tänker på den här tiden så tänker jag att detta var en barndom som jag skulle önska varje barn att få. Underbart ordinär och storartad i just detta ordinära som lyckliga barndomar är. Ingen tidsperiod i mitt liv är så mytologiserad av mig och mina syskon som tiden på Storgatan. Och ingen tidsperiod har heller så diffusa gränser mellan fantasi och verklighet. Allt var lek och allt var samtidigt på blodigt allvar. Allt var öppet och möjligt. Vi var ett flytande kollektiv av barn som ägde husen, gårdarna och en god sträcka upp i skogen. Och här formade vi vår egen värld med våra egna lagar, som barn gör när de får befinna sig i den rikedom det är att vara i ett land i en tid där lekens bubbla får vara obruten av konflikter och oro. Det var rabarbersaft och cykelrace utan hjälmar. Det var alltid värmebölja på somrarna. Vinterns snöborgar hade fler rum än någon av de lägenheter vi bodde i. Och när man blev hungrig fanns nästan alltid en macka eller en glass att få i nästan vilken dörr som helst. Farorna fanns, men vi skapade dem själva. Vi lekte krig och ja, det finns något djupt stötande i det. Men jag har hört andra berätta om detsamma. Vi lekte fattiga barn. Vi hade moraknivar i våra bälten, brände hål i gungställningen med våra förstoringsglas och ramlade någon gång ner i bäcken uppe i skogen. Men det fanns alltid ett slut på det vilda och på farorna. Och hur långt in i fantasivärlden när man än förirrade sig så fanns det alltid en pappa eller en mamma som stod på balkongen och hämtade den tillbaka till verkligheten med ett "Kom in och ät!" I det Övertorneå där jag hade min mormor och morfar står ett annat av de ben på vilket mitt barndomsland vilar. Djupt präntat i själ och hjärta finns detta vidunderliga landskap, skogarna, sjöarna och det vibrerande ljuset under sommarlovsveckorna. Morfar styrde båten genom Haparanda skärgård till öar med vit sand och flintsten. Där åt man kokta ägg och sportbröd med extra saltat smör. Badade i klart och kallt vatten. Och ibland krängde båten vådligt när vi lite för sent för att parera ovädret begav oss hemåt. Men aldrig var jag rädd. Morfar var den som hade nycklar till hela byn. Den som var först i hela Tornedalen med att äga mobiltelefon och bemästra dataprogrammering. Och han höll hela havet i sin hand. Om morfar höll havet och skogen i sina händer så var mormor den som tonsatte liv och död i byn. Vid orgeln i Övertorneå kyrka hade hon som 12-åring inlett sin tjänstgöring. Och när vi barn satt hukade på orgelläktaren intill henne under sommarlovens dop, vigslar och begravningar, då blev den dånande orgelmusiken som flöt ur hennes händer en sfär där man upplevde sig stå i djupaste förbindelse med hela existensen. Ett tredje ben som bär mitt barndomsland står placerat i Norge. Härifrån flyttade min pappa som liten till Sverige när hans far tog jobb som ingenjör på ASEA i Västerås. Till släktens mest tongivande samlingsplats, sommarnöjet på Rötangen, dit åkte vi mer sällan. Men ändå var hemkänslan så stark när vi satt där på glasverandan på somrarna och åt lefser och knejpbröd. När vi plumsade ner i ett vatten som inte alls var som hemma, saltbemängt och med maneter och musslor. Man idealiserar alltid en lycklig barndom, men mina barndomsplatser berättar om att få växa upp i en känsla av att allt i grunden var gott. Visst fanns många sorger och tyngre tider och Tjernobyl hände och Palmemordet hände och kalla kriget pågick, men världen var på många vis också en mer hoppfull plats än den är idag. När världen idag står inför helt andra och mycket svårare utmaningar, ekologiska och politiska, då tänker jag med särskild tacksamhet på det barndomsland som jag kommer ifrån, som på många sätt är annorlunda än den verklighet som mina egna barn vuxit upp i. Jag önskar att alla barn kan få det jag fick. Den fria leken, trygga vuxna som håller samman och begripliggör världen. En självklar hemkänsla över nationsgränser. Traveller in the Wonderland av Susumu Yokota. Det måste ha varit i början av augusti, den tiden på sommaren då sommarlovslediga tonåringar varit lediga just lite för länge i en just lite för stillsam småstad. Den tid då kvällarna skiftat mot ett blåare mörker, då grönskan djupnat och sommaren har gått in i den där märkliga rastlösa melankolin. Förmodligen var det denna stämning som fick oss att bege oss mot berget. Vi sökte fara och mörker och vi hade siktet inställt på tågtunneln. Gick det ens några tåg där på den tiden? Jag vet inte. Men jag vet att vi inte heller riktigt visste. Och att ovissheten och mörkret utgjorde en oerhörd lockelse. Kanske ett slumpmässigt godståg ändå. Jag var 16 eller 17. Och den handfull kompisar jag gick på rälsen genom tunneln tillsammans med den där natten skulle snart splittras i skilda riktningar, precis som i filmerna om tonårsgäng som skingras efter ett sommarlov. Därför har jag aldrig haft tillfälle att fråga om de också upplevde samma bottenlösa rädsla där i mitten av tunneln. Men för mig är minnet idag starkt av total desorientering en stund. Hur tunneln vid ett visst parti krökte sig precis så mycket att allt ljus försvann. Hur det varken bakåt eller framåt syntes någon mynning och hur varje steg var ett steg ut i total ovisshet. Idag kan jag se den starka symboliken, det emblematiska i denna händelse. 17-åringens uttråkade sökande efter fara, efter just det där steget ut i ovisshet. Efter mellanrummen i tillvaron där det verkliga livet kan ta form. När jag idag återvänder hem till Örnsköldsvik är fortfarande denna speciella stadskarta tydlig som ritades ut då i de senare tonåren. Den karta som utmärks av de där speciella platserna som blir ikoniska för en 17-åring. De man är hänvisad till innan nöjeslivets 18-årsgräns är bruten och krogvärlden öppnar sig. De där platserna som man ockuperar i det tysta, där man sitter uttråkad och väntar på att livet ska börja. Platserna fyllda av risker och möjligheter, av vindlande samtal och ett skönt outsiderskap. Tunnlarna, mellanrummen, bakgårdarna, hamnstråken. Vi var inte unika. Varje tonårsgeneration har den här dragningen till de här oformulerade ytorna och platserna. Och finns inte de fria fälten så ser man till att skapa dem. Men först idag, när jag följer samtida stadsplanering, där privata intressen får eller tar sig stor makt över det offentliga rummet, där stadsmiljöerna allt mer utgår från medborgarna som kund, då inser jag det ovärdeliga i att freda just den här sortens gråzoner och mellanrum. Inte bara för unga, utan för alla medborgare. Då, under somrarna i slutet av 1990-talet, då handlade allt om att vara på väg någon annanstans. Men på frågan, var kommer du ifrån? Så blir svaret ändå att jag i denna längtan bort har ett av mina hem. Och när jag idag återvänder till Örnsköldsvik, och särskilt i sensommartid, då fylls jag varje gång av den där euforin blandad med vemod som jag minns från då. Den stämning som präglar en så starkt för livet när man är 17 och både vill stanna kvar och fly bort. Jag heter Sara Meidel och jag semesterpratar idag i Radio Nola Skogs. Vi hörde Red Circle med New Tide Orchestra. April är grymmast av månaderna, skriver T.S. Eliot i Det öde landet. Och aldrig var det mer sant än året 2013. På Sofiehem i Umeå blev det långsamt snöfritt och gatorna sopades rena från grus. När vi tog fram cyklarna det året hade jag hunnit fylla 33 och hade två flickor, en 10-åring och en 8-åring och en liten pojke som till sommaren skulle bli 6 år. Redan året innan hade han lärt sig cykla stadigt på 2 hjul och de säger att har man en gång lärt sig cykla så glömmer man inte. Men den lilla pojke som hade susat fram obekymrat innan vintern, han hade plötsligt glömt. Han bara föll. Vi kämpade varje dag när vi hade kommit hem från förskolan. Jag tjatade. Kom igen, nu försöker vi hela vägen fram till den blåa brevlådan. Men vi fick ge upp. Och jag skämdes för att jag hade blivit lite för arg. Men under ilskan låg, som så ofta gör, en oro. Våren hade kantats av dagishämtningar med besked om håglöshet. Han hade varit trött och det hade varit plötsliga konstiga kräkningar och huvudvärk. Och utan att riktigt vilja se det så hade jag ändå sett hur min lilla pojke hade tappat glöden i blicken. Och jag hade också förstås noterat hur han undvek studsmattan som brukade vara så lockande i andra fall. Hur han då och då somnade på golvet mitt i leken. Att trycka tillbaka oro ingår i det man måste lära sig som förälder. Och i nästan alla fall är fladdret i hjärtat kring barnens väl och ve just bara obefogat fladder. Men när oron når en viss magnitud, då måste den hörsammas. När min pojke en natt återvaknade och viskade: "Mamma, jag har så ont i huvudet." Och sedan kräktes i sängen. Satte jag mig med honom i bilen och åkte in till akuten, som man gör. Och där hällde jag ut den där livrädda, stridslystna paniken. Vi åker inte hem förrän ni säger vad det är som är fel. Och efter en fasansfull dag som följde av raska utredningar så visste vi besked. Efter ett konstaterat ökat tryck i huvudet hade han sövts ner för att göra en magnetröntgen. Och istället för att kallas till uppvak så blev vi förda till ett rum med ett sammankallat vårdteam som meddelade: "Er son, han har en hjärntumör. Vi håller honom sövd och opererar på en gång." De flesta människor ställs någon gång inför besked av detta slag. Och det som många berättar om vad som händer då, det visade sig stämma. Hur tiden stannar, hur overklighetskänslor tar över hela ens väsen, hur man hamnar lite utanför sig själv. På barnmottagningen dit vi gick för att hämta hans skor och hans jacka medan han låg sövd i väntan på operation, där finns en människostor skulptur av Spindelmannen. Och det var på fundamentet till den som jag blev sittande och tänkte: nu måste jag överlämna mig. Det är nu jag måste göra det svåraste. Tro på det goda. Andas ett andetag åt gången. Hålla mig stark. I den här situationen fanns ingen plats för att tänka det värsta. Hade jag gjort det hade jag gått sönder. Därför hopp, tro, en minut i taget. I tillstånd av kris reduceras livet till bastoner och grundfärger. Och i efterhand kan mycket av visdomsord och känslor tyckas schablonartade, närmast som plattityder. Men där, under Spindelmannen, och under de veckor som följde, då lärde jag mig att bli ödmjuk för det helt sanna i de allmänmänskliga erfarenheterna nära livet och döden. De som vi kanske allt för ofta avfärdar som floskler. Det gick bra. Operationen lyckades. Tumören var godartad. Och min lilla pojke tillfrisknade och återfick ljus i blicken och kraft i kroppen. Han cyklade snart igen. Vi blev benådade. Och i den nåden ingår också en förhöjd ödmjukhet inför livet, en tacksamhet. Efter ett tag sjunker denna ödmjukhet undan och döljer sig bakom vardagsbestyr. Kanske är det livets sätt att skydda en. Det går helt enkelt inte att gå runt och vara andlöst tacksam hela tiden. Man blir en ganska dysfunktionell person i det tillståndet. Men i frågan, var kommer du ifrån? Så ryms för mig ändå en plats under en Spindelmannens staty där jag lärde mig att andas ett andetag i taget. Att hoppet är det enda en människa har. Det är en plats där jag både varit som starkast och som allra svagast. På dödens radar, men aldrig någonsin så nära livet. Vi hörde Over There It's Raining av Nils Frahm. I samma ögonblick som min sons sjukdomsdiagnos stod klar, då fattade jag det omedelbara beslutet att inte plocka fram mobilen och googla. Jag, som i varje annat läge av förvirring eller otrygghet propagerar för vetenskap och fakta för att skapa lugn, jag insåg att detta var ett tillfälle då nätets skuggsidor skulle övervinna varje informationsteknologisk vidunderlighet. Att jag otvivelaktigt skulle finna information om olika hjärntumörer och sjukdomsprognoser som skulle sända mig rakt ner i bottenlösa hål av ångest. Och därför, inget googlande. Lika intuitivt vid sjukdomsbeskedet, det var instinkten att skriva. Jag är inte unik i det avseendet. Många får i stunder av kris ett starkt behov av att dokumentera det som just då är ofattbart. Och detta driv är ofta något som i lyckosamma fall har resulterat i stor konst. Och i rummet som vi fick på barncanceravdelningen, där ingick också en grön anteckningsbok bland det som gavs till oss anhöriga som stöd i en svår tid. För mig har skrivandet alltid handlat om en form av överlevnad. Det kan låta drastiskt, men när jag inte samlar fragment som har en litterär form som slutmål, om det så är en dikt, en krönika, en recension eller en banal Facebook-uppdatering, då känns livet inte riktigt meningsfullt. Jag tappar orienteringen. Man rör sig i världen, samlar och sorterar, och ofta händer något sinnesvidgande, magiskt, under själva processen. Därför är skrivandet som plats, för det är så jag tänker på det. Den sista av platser jag vill nämna är de platser jag räknar som ett hem, en plats jag kommer ifrån. Virginia Woolf skrev om ett eget rum. Många andra har skrivit lika kristallklart om hemvisten i skrivandet, nödvändigheten, men också om hantverket och den estetiska njutningen det är att skapa i ord, eller om språkets potential till förändring, politisk eller personlig. Joan Didion, Bodil Malmsten, George Orwell, Elisabeth Rinell. Det är bara några. Läs dem! Jag har haft turen att kunna nyttja denna livsuppehållande åtgärd till en mer konkret livsuppehållande sysselsättning, ett regelrätt yrke. Sedan drygt 10 år så jobbar jag som kulturredaktör på Västerbottenskuriren i Umeå. Här har jag också fått förmånen att kunna kombinera skrivandet med konsten, litteraturen, musiken och bildkonsten. Den är, precis som skrivandet, en plats full av risker och fantastiska möjligheter. Och för mig lika livsnödvändig för att förstå världen.
Thank you.
Solaris av Penguin Café. Jag har nu tagit er till några av de platser som jag kommer ifrån. Kanske har någon av er känt igen er i mina platser. I barndomsländerna av lek, trygghet och hemkänsla över nationsgränserna. I tonårstidens platser, letandet efter luckor i städerna, efter mellanrum, platsen som en rörelse ut och bort. I platserna nära liv och död, av skörhet och hopp, skapandets plats, skrivandet och konsten. Någon kanske skulle hävda att jag skarvat lite, till och med fuskat en smula i fråga om vad som kan kallas en plats. Men frågan om härkomst är komplex, och lika komplexa måste kanske svaren bli. Precis som de platser vi samlar inom oss att själva återvända hem till. I detta finns något fantastiskt och hoppfullt som jag vill sända vidare till er som lyssnat. Gå ut och samla dina platser. Bygg ditt rike. Ditt hem. Du kommer aldrig att bli färdig. Men det är som det ska vara.
Ni har lyssnat på Radio Övik där Radio Nolaskogs producerar semesterpratarna som i år sänds för sjunde året i rad.